Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 14:e avsnittet av Släpps argen. De här högtidshelgerna och sådär är över nu. Nu blir det bara fokus på hockey framöver. Hur?
Ja, fokus på hockeyn och podden.
Ja, naturligtvis.
Nej, men det är lugnt faktiskt. Jag vet inte, jag känner mig som en ganska svag människa under jul, nyår på något sätt. Jag vet inte, jag blir vemodig och så tycker jag att det är jobbigt att det är hackig schemat och det är röda dagar och det är hit och dit. Så att jag är lite färdig med det, så att jag är på bättringsvägen, kan jag säga så.
Absolut. Ja, men jag håller med dig lite. Nu lägger man liksom den där lite semisnåriga tiden bakom sig och bara pucklar framåt, så att säga.
Ja, jag kämpar sig igenom den här första månaden då, som januari, världens längsta och fattigaste månad. Nu är det bara knyta näven i byxfickan och bita ihop.
Absolut, ja, men så får det bli. Jag har ju faktiskt med mig en lite skön känsla då, måste jag säga. Jag fick ju faktiskt gå på hockey här under ledigheten, eller vad vi nu ska kalla den.
Ja, kul.
Det var visserligen dagen innan förra avsnittet släpptes av vår kära podd, men då var det ju redan inspelat och sådär. Så jag fick faktiskt spendera en kväll i Skandinavium när Frölunda och HV bjöd på pisshockey.
Ja,
men det var ändå härligt på något sätt. Jag var så att folk förstår varandra, och så Släppsargen gjorde ett lite inhopp i Frölundas liksom egna studioprogram. Och då räknas man ju som arbetande personal. Och då blev man insläppt på liksom själva eventet också. Så där satt vi några stycken på läktaren med långt avstånd mellan varann och kände som att man tittade på någon liksom träning i början av augusti. Men det var ju fullt allvar som pågick på isen och sådär. Men det var en jävla märklig grej, kan jag säga, att se hockey med liksom 12 000 någonting tomma stolar. Du har väl spelat på liksom liknande sätt, men att få vara publik när det liksom är helt publikfritt, det var speciellt, måste jag säga.
Ja, jag kan förstå det. Jag kan tänka mig att det är lite som att åh, vad barnsliga var. Men jag tänkte jämföra med att förlora oskulden. Alltså första gången sådär, det är inte så bra. Sen blir det ju lite lättare med tiden på något sätt. Nu har vi hunnit spelat en halv säsong utan publik. Nu är det ju nästan... Ja. Alltså det är ju som sagt en vanlig sak. Så att nu är ju det faktiskt vardagen. Så att om du skulle få fler inhopp och göra reklam för Släpps argen i Frölunda TV, så kommer du säkert kännas bättre med tiden.
Ja, exakt. Nej, men alltså så här, det är säkert svinmånga som hade velat gå på hockey, så på så vis var man ju lite privilegierad. Men jag kan liksom dämpa folks längtan på så vis att man har det rätt jäkla bra framför TV när det inte är någon övrig publik där ändå. Men det var härligt att få känna. Det var nästan det viktigaste för mig. Det var härligt att få känna lukten av ishall. Kan du förstå vad jag menar då?
Ja, gud ja. Alltså det är den man känner på sommarträningen när man får gå in i hallen första gången. Den här lite, alltså det är så många bland, alltså det är en sån häxblandning av doft som gör att det luktar ishockey liksom.
Ja, precis. Ja, men det luktar verkligen ishockey. Och så fick man någon så här halvrisig kopp kaffe och fick sitta ändå där och man fick höra mycket av vad spelarna sa och sånt i båset. Det kan väl tycka var det största mervärdet.
Ja.
Man fick liksom höra när Mats Roselli Olsen på norska skrek ut sin frustration och sånt där. Det var ganska mysigt på något sätt.
Intimt.
Ja, intimt, verkligen. Det är helt rätt ord. Vi får se. Vi behöver inte prata mer om att man inte får gå på matcher och sådär just nu. Men så blir det ju någon gång framöver. Det slog vi fast dessutom i vårt kära nyårsavsnitt att 2021 blir förhoppningsvis också året där vi kan börja hitta tillbaka till hallarna. Och med det sagt så tycker jag vi kickar igång det här avsnittet. Det har ju gått en liten tid nu och många har väl kunnat slicka såren, men Sverige åkte ut mot Finland redan i kvartsfinal i JVM. Både förbundskaptenen som han ju levde då, Joel Rönnmark, och lagkapten Filip Broberg grät uppe till TV. Och det här såg jag till min förvåning, måste jag säga, skapade... ja, men rätt starka reaktioner. Folk blev väldigt investerade på olika sätt i de här starka känsloyttringarna. Vad tycker du om sådant här när det blir liksom väldigt, väldigt påtagligt med känslor och sådär?
Alltså, det har ju blivit som en del av JVM, känns det som, senaste åren. Att det, ja. Man blir väldigt, väldigt ledsen. Jag hade väl också kanske kunnat tänkt mig att man skulle kunna bli förbannad också någon gång ibland. Jag vet inte, vad ska jag säga? Alltså, det gråts väldigt mycket, det släpps väldigt mycket tårar. Det är väl fint på ett sätt. Och vad känner du? Känns det inte som att det har blivit någonting? Ja, men alltså senaste åren liksom.
Ja, men kanske. Man ser ju aldrig tårar på samma sätt i ett VM eller ett OS, känns det som.
Nej.
Men och jag vet inte, man kanske ska ha med sig att det ändå är juniorer fortfarande. Jag vet inte, det vägs väl ändå in på något sätt, men jag såg att det var en del som efterlyste kanske lite mer ilska än sorg.
Ja.
Just. Vad står du där? En del kanske hävdar att det kan vara samma sak. Men en del kanske inte tycker så. Vad tänker du?
Nej, men jag är nog med dem som kanske eftersöker lite ilska också. Jag vet inte, det känns som att det blir så... att man blir ledsen. Jag vet inte, det blir som något skyddande på något sätt. Det blir så förlåtande allting. Jag har svårt att sätta fingret på vad jag känner just för det. Det är väl jättebra att man kan visa sina känslor och allting. Men det är ju uppenbarligen någonting som har hänt de senaste åren. Att folk blir väldigt, väldigt, väldigt ledsna.
Även om de är juniorer så är det ju ändå professionella idrottsmän på något sätt. Så,
ja, exakt.
Jag tycker absolut att man kan få visa känslor. Jag kan tycka det är befriande. Och det är klart man ska få visa sig ledsen. Liksom. Det säger jag ingenting om. Men bara för det kanske man inte heller ska ta i dem med silkesvantar. Eller vad ska jag säga. Utan jag tycker fortfarande att man ska kunna kritisera, till exempel.
Nej, absolut. Det håller jag med dig om.
Och det känns som att det blir väl eventuellt svårare. Jag såg att det var någon reporter som frågade Filip Broberg, tror jag det var, om just känslorna när han stod och grät. Och jag tror att den här reportern fick ta emot ganska mycket kritik för det, men jag vet inte. Jag tyckte det är en sån dålig fråga. Det här med att hur känns det är en fråga från media som ofta kritiseras.
Ja.
Jag tycker att det är den bästa frågan man kan ställa, för den är ganska fri och då kan man prata ut ganska mycket, och även om han står där och är ledsen så behöver ju inte det givna svaret vara jag är ledsen, utan då kanske man ändå kan få komma lite djupare på känslorna, att det känns för jävligt, vi förlorade av den och den anledningen, därför känns det inte bra hit och dit. Lite sådär tänker jag att man kanske kan försöka gräva sig ner. Så jag tycker absolut man kan fråga dem om känslorna i ett sånt läge. Många verkar verkligen vilja skydda dem bara för att det är ledset och sorgset.
Nej, jag är övertygad om att spelarna är med på det också, att även fast du står där och är ledsen och har släppt tårar och sådär, så är du fortfarande mottaglig för frågor. Alltså, sen det är väl liksom människor med ett hjärta, det är väl klart att det blöder lite när man ser någon så pass ledsen, och det är väl därför man i det avseende tycker att den här reportern eller journalisten gjorde fel då. Men frågar man spelarna så tror jag att de tycker att det är lugnt med frågor även i den situationen då.
Det tror faktiskt jag med. Sverige åkte ut efter ett sent avgörande. Det var ju sista minuten som Finland satte segermålet. Är den typen av förluster de tuffaste, skulle du säga?
Ja, jo men det är det nog. Jag kan ju tycka såna här när man alltså ligger under med 5-0 efter första eller 7-0, alltså någon sån händer ju per säsong, då det är ju inte heller kul, för då ska man behöva gå så jäkla länge och nästan vänta ut slutsignalen. Man ska liksom försöka hitta, man ska försöka lura sig själv och ljuga för sig själv att man minns att man kan ta med sig någonting från den matchen, men man ska ändå likförbannat gå i 40 minuter och en periodpaus och bara skämmas liksom i all evighet. Men det är väl klart att det är jobbigt. Alltså övertidsförluster och sådana där scener då man känner sig så maktlös. Orättvist behandlad känner man sig.
Just du upplever jag i alla fall känns ju ofta ganska samlad. Alltså... jag har svårt att se dig stå och gråta efter en tung förlust till exempel.
Ja.
Gör du det inombords eller är du lite mer liksom, vad ska man säga, lite mer av sten?
Ja, lite stenhjärta. Jag har väl, alltså, när jag var lite yngre så där, då hade jag nog kanske lite problem med just sånt där och hantera känslor, alltså alla känslor som fanns, utan... jag var väldigt liksom överallt, hej och hå, tjafsa, gapa, skrika, böla. Alltså väldigt mycket. Det där fick jag träna till mig lite, att bli lite mer lugn i just det. Så att, och sen tror jag att det kommer med en rutin också, att man har ett litet annat, ja, men lugn i sig själv och kan kontrollera sina känslor bättre. Men det har nog fan hänt att jag har exploderat och bölat och... jag har också som sjuk separationsångest liksom, så att alltid sista matchen för säsongen tycker jag är så fruktansvärt jobbig att sitta i omklädningsrum efter, när man liksom vet att det är vissa av gubbarna som man aldrig mer kommer träffa, det är liksom vänner som man har hängt ihop med i minst ett års tid liksom och haft i ansiktet hela tiden. Så just i de lägena så har jag väl kanske lite svårt att samla mig.
Mer nästan separationsångest än förlustångest, så att säga.
Ja, alltså själva förlusten i sig, det är på något sätt just sista matchen för säsongen. Om man lyckas förlora den, då kommer allt det där in. Och då det läggs ju på förlusten självklart liksom. Den boostas ju upp om man säger så.
Du nämnde där att så här, rutin och att man spelar ett antal år på proffsnivå, det kanske härdar en på något sätt. Kan inte det också ha att göra med att man får se lite mer känslor under JVM än kanske en vanlig seniorturnering?
Jo, absolut. Att det är så att man med åren kanske samlar sig lite tips och trick på hur man kanske kan samla sina känslor och sådär. Så att det kanske inte är så konstigt egentligen.
Efter det här JVM-uttåget ska en del spelare ha mottagit hot på sociala medier. Jag såg att det handlade främst om en spelare. Har du varit med om något liknande när... fans gått för långt eller kommit för nära inpå och sådär?
Jo men nej, alltså inget så här jättehotfullt. Jag vet att jag kommer ihåg när jag spelade i Djurgården, då var jag inte så gammal. Då hade vi mött Frölunda på Hovet tror jag, förlorade. Och så var jag och Niklas Danielsson, om jag minns rätt, var ute på ett ställe på Södermalm och käkade och tog någon öl och sådär. Då fick jag några fans faktiskt som ansåg att det inte riktigt var snyggt av mig att gå ut och ta en öl då och bad mig att gå hem. Jag var inte helt ense då, för att jag stod fast vid att jag tycker att hockeyspelare är vanliga människor också och måste kunna ha ett socialt liv utan att störas på det sättet, om man säger så. Men efter en vidare diskussion som jag ändå tyckte var helt okej, så tog jag mössan i handen, lämnade och gick till ett annat ställe i Gamla stan faktiskt. Det var ju liksom ingen, det var ingen lång kväll eller sen kväll så där heller, men vi kände väl att det inte var läge för oss att stanna där just då. Rätt eller fel, det tycker jag man får tycka vad man vill, men vi kände att vi faktiskt behövde vår kväll och kunna umgås lite.
Ja. Men du blev ändå konfronterad i alla fall, kan man ju säga.
Jo, men det blev jag. Det blev jag absolut. Men det var på något sätt var på den nivån att man fortfarande kunde diskutera saker.
Ja, jag fattar.
Så att så hotad har jag väl aldrig känt mig, men däremot så har jag väl, ja, i och med det så har jag väl fått känna att jag var på fel ställe, ja. efter fel match, om jag säger så.
Ja. Den här hot grejen som man ju hör om titt som tätt nu då mot i alla fall en spelare i JVM-laget, och det har väl varit mot något hockeyallsvenskt lag och säkert något SHL-lag de senaste åren, eller säkert, det har man hört om. Jag fattar inte riktigt det, för om man då kallar sig supporter eller vill ett lag eller spelar väl, jag vet inte, jag tycker det är ganska intressant att man landar i hot för att liksom försöka få ut det bästa av laget eller spelaren och sådär.
Men kan det inte vara lite så här? Det är liksom det här, jag hoppas vid gud att det här sker i alltså frustration av fansen, och då är de inte smartare än att de tror att det är det rätta vid det läget. Att som sagt, det sitter någon pajas bakom en skärm där, skitförbannad över sin torsk, och så går han rätt in och knapprat på sin dator där att bla 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 bla, och kastar ut sig allt han kan som han känner då utan att tänka sig för. Och så blir det bara pannkaka av allting. Alltså jag hoppas att det är då. Jag vet ju inte om det är så, men jag hoppas att det är så.
Troligen är det väl kanske så. Vi ska väl inte chansa för mycket här nu, men mest sannolikt så ska väl de här hoten som man ju hör om titt som tätt då behöver nog inte tas på allt för stort allvar på så vis. Ofta är det väl en idiot som i frustration skriver någonting. Sen förstår jag också att man tar det på allvar på så vis att man kollar upp det, om man nu väljer att polisanmäla eller vad man gör. Det menar jag, man ska naturligtvis hantera det som något allvarligt. Men i många fall så är det nog liksom något pucko som inte klarar av att hålla känslorna i styr. Men jag vet inte. Jag har själv varit frustrerad många gånger, men jag vet inte om...
Jag tror att du skulle säga, jag själv har ju hotat ett par spelare genom åren och...
Nej, det var faktiskt det jag skulle landa i, att jag har varit både irriterad och frustrerad och förbannad på spelare högt och lågt. Men jag vet inte, hot, det känns så jävla kontraproduktivt. Alltså hur jävla berusad eller korkad eller förbannad jag än varit, så jag vet inte, det är på något sätt någon... Jag förstår inte riktigt hur man hamnar just där. Jag vet inte.
Tänk om man skulle kört lite samma sak med sin partner eller sin mamma eller någonting, när man känner sig lite frustrerad, börja hota familjemedlemmar och sådär.
Jag ska fan
skitlack in på morsans Facebook och hotar henne liksom.
Skriver på hennes wall: jag ska fan mörda dig.
Ja, fy fan.
Jaha.
Nej, clowner alltså.
Ja, clowner, vi kan landa där. Jag kollade på Brynäs Leksand här för några dagar sedan och imponerades då av Leksands kanadensiske forward Carter Ashton, som ju tillhör Dala-gänget numera. Och det kommer säkert bli bra. Han ser rätt vass ut. Men han har en lite speciell historik, den här kanadensan. En dopingdom från 2014 när han tillhörde Toronto. Det handlar då om klenbuterol, tror man säger.
Vänta, det låter ju som... Det låter ju som en spelare, för fan.
Vadå?
Chris Klenbuterol. Klenbuterol, han sköningen. Österrike.
Ja, exakt.
Jürgen Klenbuterol. Ja, det är måndag.
Gjort många säsonger i den här EBBL, vad fan heter den jävla österrikiska liga?
Klenbuterol. Jag är så jävla trött nu. Ja, starta om det där.
Nu kör vi. Det handlar då om en substans som dels används som astmamedicin och dels i dopingsyfte för att kunna ta in mer syre. Och Ashton, som då hävdade att det var ett misstag, blev avstängd i 20 matcher och fick över 1 miljon kronor i böter. Är straffet zonat, eller hur ska man se på en sån sak så här typ 7 år senare?
Ja, alltså jag tycker ju att alltså, det är såklart att straffet är zonat. Nu ser ju reglerna ut så här. Det är...
Absolut.
Men däremot, ryktet ligger ju kvar. Det får man ju också köpa. Mm. Så att straffet är zonat, men däremot lite viskningar så där. Det tycker jag nog att man kan förtjäna efter en dopingdom.
Nej, men, ja, men det var lite dit jag ville komma. För det som du säger, straffet är ju zonat. Det kan man inte säga någonting om, men... lite viskningar, lite pikar och sådär, det tycker du fortfarande kan förekomma liksom?
Ja, alltså det är jättesvårt som sagt att veta hur det här skedde och vad som egentligen hände och hej och hå, men ryktet lever ju vidare. Jag tror inte att man kan göra så mycket åt det.
Nej.
Men däremot så ska det aldrig vara någonting som man kanske kan vända mot honom efter att straffet är avtjänat och sådär. Men ja, att det snackas lite på sidan, ja kanske.
För oss utomstående då, kan du inte berätta lite om hur det går till när just hockeyspelare dopingtestas?
Jo, det kan jag. Alltså, jag tror att det ser likadant ut för alla idrottare i landet egentligen. Det är Svenska Olympiska Kommittén tror jag som är ute och gör det där. Och det är faktiskt...
Hälsa på.
Ja, exakt. Knacka på dörren. För det första har de ju alltid en förmåga att ta laget som är på borta match, vilket är så idiotiskt, för att jag vet inte hur många gånger man har suttit och väntat på en spelare som har lite svårt för att kissa med publik och man vill bara åka hem och så får man sitta där någon extra timme eller två för att någon har strul och kissa. Mm. Det är ju så dumt så att det finns inte, men det kan hända, de kan komma när som helst, de kommer väl ungefär kan det vara 5-6 gånger per säsong kanske. Allt är faktiskt väldigt städat och väldigt liksom professionellt och snyggt. Ofta är det du går av isen och så står en kille där och rycker tag i dig. De har en lista, så går de random på namn. Och så blir du inkallad då. Dels för första får du en gubbe eller gumma som går med dig, som nästan håller dig i byxfickan vad du än gör liksom, så att du inte kan rymma. Och sen är det ju action. oftast kallas man in då till ett rum där de har liksom sina flaskor med, alltså provtagningskitten och sådär. Där du får välja själv vilken låda du vill ha. Du får studera hela tiden så att allt är förseglat och att allt liksom ser ut som det ska. Så att det inte är några öppningar eller några hål i någonting. Även i flaskorna är sjukt förseglade innan du öppnar dem och allt sådär. Så signar en massa papper och sådär. Sen tar du ditt kit då. Och sen är det dags att prestera. Då går du in på toaletten. Har den där gubben eller gumman som följer med dig. Kissar då synligt i den här koppen. Som du sen leker lite drinkblandare med. Du får flytta över den då till en av de här förseglade flaskorna. Och så stänger du igen och förseglar din låda och ger tillbaka. Och sen, tar det ett par veckor så får du ett brev på posten där det står då om du är skyldig eller inte. Så att så ser det ut.
Är det jobbigt?
Nej, alltså jag, om man får säga att man är en väldigt duktig kissare så är jag det. Jag är väldigt snabb direkt när jag blir kallad så slänger jag om utrustningen. Jag har faktiskt inget problem... Alltså, inget problem att kissa med publik låter fel, men jag har faktiskt inget problem liksom att få ut den här skvätten. Nej. Som det behövs. direkt efter.
Vad skönt!
Ja, faktiskt. Jag har tjänat väldigt många timmar på det genom åren, det kan jag säga. Det är andra som har haft världens trubbel. Man ser hur de går, stackarna, liksom en, två timmar efter matcherna. Man försöker liksom dricka vatten, ibland får man ta sig en öl. Allt bara för att få ut det, men det, liksom, det går inte. Jag vet ju vissa som till och med har fått... förflyttar det där till typ dagen efter och sådär. Och jag kan förstå, det är klart att det är lite småströbligt sådär.
Jag måste säga att jag känner sån jävla empati för dem som har lite stage fright, eller vad man nu väljer att kalla det. Alltså, typ, alltså om man är på en bar till exempel och så står det,
jag tänkte precis
och så står det alldeles för många i en sån här urinoar.
Ja.
Det är, jag kan tycka att det, vi behöver inte gå in på för mycket detaljer nu, men jag kan tycka att det är svinjobbigt.
Ja.
Och där är det väl en viss procentandel som tycker det, om någon obegriplig jävla anledning, för det känns inte som att det har någon riktig förklaring. Det har det väl säkert, men inget jag vet om eller kan tänka på i alla fall, men att det finns de som tycker det här är lite påfrestande, jag kan verkligen köpa det.
Det kan jag också, och precis, jag tänkte dra det exemplet också. När man står där i pissaren, när man har någon lite halvlatcho typ på ena sidan, ja, som väljer att snegla över lite och sådär. Alltså, det här ska du ändå klara av professionellt, ja, på något sätt. Ett par gånger per säsong. Så att, nej, jag köper det.
En del av jobbet.
Ja, exakt. Kissa för publik. Stor CV. Jag är väldigt duktig för att kissa inför publik. Ja, jag var uppe och testade mig uppe i någon Norrlandsmatch någon gång. Och då blev vi inkallade på det här rummet och skulle gå igenom hela den här proceduren. Då, och då var det ju spelare från andra laget också som hade blivit testade. Så vi satt i samma rum där. Och det är lite kul, ibland träffar man ju spelare som man känner andra lag och sådär. Man kan sitta och snicksnacka lite. Och så var det en spelare då i andra laget som... Han hade ganska mycket frågor om det här liksom, just med testningen och hur det gick till och allt sånt där. Och han fick ju svar på de flesta frågorna. Sen när det varit någon sekund tystnad sådär så... Se hur han vänder sig om mot en av dopingkontrollanterna och luta sig fram lite och bara, hörni, fan, jag tänkte på en sån, fan, testar ni mot så här street drugs och sånt också? Eller vad är det, bara typ anabola och sånt? Och det blir ju liksom 7 sekunders tystnad där när man bara, nej men vad fan, det kan du inte, alltså du kan inte ställa den frågan nu. Inte för att jag tror att han kanske höll på med någonting på sidan av, men den liksom, det var en skön historia, för den frågan var fan inte på rätt plats för rätt tillfälle alltså. Testar ni mot street drugs eller hur funkar detta?
Det är ett så jävla roligt ordval i det sammanhanget tycker jag.
Ja, faktiskt, street drugs.
Testar ni mot street drugs?
Ja, men vad var vi? Vad frågan är,
jag tänkte kolla också, är man som spelare någonsin nervös inför en sån här dopingkontroll? Och då menar jag kring själva resultatet så att säga.
Ja, alltså man, det är väl klart att du vet ju att ditt test ligger någonstans och ska kollas igenom, och du vet ju inte om det är så att någon har hällt något i din drink eller egentligen vad fan som helst, men däremot så kan jag nog inte säga att man är liksom dagligen nervös och där, det är man inte, men det infinner sig nog någon form av sådär lättnad eller i vilket fall lugn när man väl får tillbaka testet, så är det.
Är det här ett samtalsämne i lagen? Eller är det något som bara städas undan när det dyker upp?
Laget ger dig tillgång till sina egna, liksom, till exempel kosttillskott och sådana saker. Och det är det som är sagt, att det är det du ska äta. Har du något eget, då får du gå via lagläkaren och verkligen kolla upp så att saker och ting stämmer. Sen det mesta man pratar om, det är att jag tycker ibland synd om de här som kommer ut och ska testa, för att det är ju en jobbig procedur. Som spelare så vill du inte göra det där. Det tar tid och det är bökigt och... Nej, men det är liksom ett extra påfund som man tycker är väldigt jobbigt. Så de får ju ta ganska mycket skit väl när de är där och sådär. Det är liksom inga glada miner när de kommer. Lite som trafikpolisen kanske ungefär. Det är väl mestadels kanske det man pratar om. Att de är så sjukt jobbiga. Okay.
Ja, det har man ju känt som reporter några gånger när ett lag har förlorat till exempel, att man känner sig verkligen som den jobbiga jäveln när man vill ställa sina frågor. Ja. Och sådär. Jag kan ju anta att de här dopingkontrollanterna känner ungefär samma sak, att det är inte svinhärligt att hugga tag i den där spelaren som ska testa sig efter en skön 4-2-förlust liksom.
Nej, jag tror att de tycker att det är jättejobbigt. Och speciellt i och med att de är med från direkt när de går av isen, så är de med under hela proceduren också efter en förlust till exempel. Så de vet ju att stämningen är skitdålig. Och så ska de gå in och tjata på att du ska kissa inför dem. Det är nog en ganska jobbig situation.
Nu ska vi se om jag har lärt känna dig så väl som jag kanske tror här. Jag kan tänka mig, nu jävlar blir det gissningslek här, men att du är så pass medveten vad gäller att dopingkontrollanterna tycker att det är jobbigt, att du kanske försöker vara lite extra trevlig mot dem för att kompensera. Kan det vara så?
Det händer att jag är lite kanske övertrevlig. Men någon gång vet jag att det har hänt raka motsatsen. Alltså när jag var...
Du vart den griniga jäveln.
Ja, sån jävla hemsk människa där man får be om ursäkt nästan efter och sådär.
Okay.
Men absolut, det är ju liksom... De går, men jag vet inte, ibland kan man ju känna... Man kan ju se en annan spelare som går och stör sig på sin... som förföljer honom och sådär. Och så ser man att han gör ju bara sitt jobb, ja, eller hon. Och man bara ser liksom hur de är medvetna om att fan vad jobbiga jag är nu liksom. Mm. Så att, nej, alltså det handlar väl egentligen om att ha ett litet hjärta där och försöka hjälpa dem göra ett schysst jobb också.
Ja.
Sen som sagt, mina sessioner är inte så långa så att jag behöver inte vara trevlig så länge.
Superkissaren Robin Figren.
Exakt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
NHL drar igång här ganska snart. Den 13 januari kör det igång. Och det blir en förkortad säsong. Speciellt upplägg och lite sådana här grejer. Det ska väl hålla på till början av maj, tror jag, när slutspelet då väl kör igång. Jag tänkte vi ska inte snacka så mycket om liksom själva säsongen och förutsättningar och sådär. Det finns nog andra som är bättre på än vi. Men det finns några snackisar ändå. Henrik Lundqvist ska ju hjärtopereras. Han har gått till Capitals. Ja, det är ju för jävligt naturligtvis att Henrik Lundqvist har hälsoproblem. Och det framförallt var det han som blev blåst nu på den här säsongen, men det hade även varit kul för oss andra att få följa det där. Istället plockade Washington in Zdeno Chara och sånt här liksom, när spelare som är så extremt förknippade med andra lag går till ett nytt lag. Det blir en så jävla märklig känsla. Förstår du vad jag menar då?
Mm, ja, oja. Alltså det blir skitkonstigt. Man blir nyfiken på att se liksom spelaren i sin kejsarens nya kläder på något sätt.
Exakt.
Men samtidigt så känns det alltid konstigt.
Ja, men precis. Alltså, det var många som hade sett fram emot att se Henke Lundqvist stå här i en helt ny tröja. Men nu får vi försöka kolla på Capitals och kolla in den här Slovaken istället. Det blir ju märkligt det med.
Ja, absolut. Det kommer nog ta ett par matcher innan man vänjer sig där. Men ja, som du sa, skittråkigt för Henke. Alltså, jag tycker dock att det är så jäkla häftigt att han... Alltså han går inte ut, han verkar inte ens vara i närheten på att säga att avsluta liksom hela karriären. Han har inte gått ut med det eller någonting. Nej. Utan det är ju också lite av en cliffhanger, känner jag.
Ja, verkligen, absolut. Det finns ju naturligtvis en jävla massa grejer att snacka upp inför den här NHL-säsongen. Men just det här med, det känns som att Capitals har valt en ganska intressant väg. Just det här med att första Henrik Lundqvist, nu sket ju det sig då, så istället har man Chara. Jag vet inte hur många säsonger han har i Boston Bruins bakom sig, men det blir ju sånt där kan verkligen få mig att vilja se Capital spela. Just det här med du pratar om kejsarens nya kläder, den grejen är så jävla kittlande, tycker jag.
Jag är enig. Jag ska säga och erkänna att jag är inte så här jättehaj på NHL, och jag kollar faktiskt knappt någon NHL förutom highlights som går om omklädningsrummet ungefär. Men ja, nej, som du säger, när stora spelare så där väljer att byta bana lite i livet, så blir det ju kul att se vart det tar vägen.
Ja, du har varit inne på det ju, att NHL inte riktigt kanske är din grej, men vad tycker du kittlar mest med NHL? Om du förstår vad jag menar, förutom att det är världens bästa hockeyliga.
Om vi går bort lite från sporten, så tycker jag att, lite som du har varit inne på också, lite hur de marknadsför ligan, hur deras typ, till exempelvis deras sociala kanaler liksom sköter sina konton etc. Just till sporten sådär, så nej, jag har lite för dålig koll för ens tycka. Kan inte du, det känns, jag vet inte, jag får bara känslan av att du kollar mer än eller mig. Du kan väl bara ta tag i den här taktpinnen nu.
Nej, men jag tycker ändå det är något på spåren där med att de är ju... Alltså det är inte bara världens bästa liga. Jag kanske tycker de är världens bästa hockeyliga också. vad gäller att marknadsföra sig. Alltså sociala kanaler och sådär. Nu har de ju naturligtvis också världens bästa förutsättningar. Men nu ska ju inte Seattle Kraken komma in i NHL den här säsongen.
Jag tänkte precis ta upp det. Fan, till och med att det är lag bara som kan komma från ingenstans och komma in. Det är inte det svenska rättvisa systemet, absolut inte. Men det är ju någonting häftigt med det liksom.
Ja, men precis. För när de presenterades att de skulle in i NHL och sådär. Som sagt, nu blir det ju först nästa säsong vad det verkar. Men alltså, bara de filmerna och de klipp och sådär de skapade runt det. Fan, bara det fick mig för fan att vilja åka till Seattle och kolla hockey. Ja. Fan vad de har någonting ja, där.
Alltså. Nej, de är duktiga, de kan sitt. De tar med sig det. Det är ju sättet de gör filmer och sådär också på. De kan det där med att förmedla känslor. Men det får vi ge dem, jänkarna.
Ja, men verkligen. Annars så tycker jag det kittlar alltså NHL att inte för att man på något sätt har varit nära att spela NHL, men den här liksom geografiska spridningen tycker jag är så jävla häftig, att det är en hockeyliga som tar plats på en hel jäkla kontinent.
Ja.
Jag vet inte, jag pratade ju lite med Niklas Sundström om det i julavsnittet, att han spelade ju i New York och fick liksom det här mega storstadslivet, sen i San Jose och fick liksom det här strand, beach, palmer, hela den grejen, varmt typ året runt, och sen rätt upp i Kanada där det liksom är hockeyn är religion på något sätt. På något sätt. Jag tycker det är så jävla coolt med NHL att det finns den spridningen, eller vad man ska säga.
Ja, de skillnaderna, alltså det är ju på något sätt så, att vara NHL-spelare, jag tror att det är sjukt jobbigt med alla resorna och sådär. Men jag tror ändå att det finns nog någonting lite kul med att åka på de här 2 veckors roadtrip. Säg att du spelar Edmonton och så ska du ner till LA, säger vi, eller ner till Florida eller vad de nu ska i liksom en vecka. Och få packa med sig då, stå i snöstorm, packa med sig golfklubborna, ett par schyssta shorts. Och lite vice versa också. Alltså, de som spelar i Florida får kanske komma upp och gå upp liksom i Banff eller vad som är. Jag tror inte att man hade pallat spela 82 matcher och flängt runt en hel kontinent om det inte var så att det var lite kul med de här roadtripsen också.
Nej, precis. Nej, men exakt. Det är lite det jag menar. Det känns som att man kan inte helt och fullt luta sig mot en sommargarderob om man spelar i Tampa.
Nej, exakt.
Du måste vara förberedd för att åka till Calgary och Edmonton och de här jävla snöoaserna. Det är sjukt nog, det låter jävla konstigt kanske, men det är typ det som kittlar mig mest med NHL, att det liksom är en hel kontinent på något sätt. Sen jag är inte sådär superbesatt av att sitta uppe på nätter och kolla matcher och sådär. Då tycker jag mer det är roligt att följa enskilda spelare som man kanske har följt i unga år och sånt där. Personen som senare kommer att gästa det här avsnittet tyckte jag var jäkligt rolig att följa i början, till exempel. Vi återkommer till vem det är. Men att liksom följa spelares karriär och resor och sådär i NHL kan jag tycka är häftigare och mer intressant än att följa enskilda lag.
Nej, men så, där kan jag faktiskt hålla med dig lite. Om det är någonting som ska kittla så är det väl kanske de här gångerna när man har spelat i Sverige, så kanske man har spelat med en kedjepolare eller en backpartner eller vad som helst som till slut tar sig till NHL. Då är det ju faktiskt lite kul att följa den människan, skulle jag säga då, eftersom alla känner dem lite på ett annat plan, men även spelaren också. Så ja, jag håller med dig där.
Ja, men det var också därför jag körde ett väldigt, väldigt, väldigt kort Capitals-fokus här också. Just för att det hade varit jävligt intressant att följa Henrik Lundqvist nu när han liksom startade lite av en ny miniresa.
Ja.
Nu, jag vet inte. Även om Kjara är slovak så hade jag fan tyckt det var kul att se några matcher med dem också, bara för att. Men vi kan låta det vara, men Islanders då? Finns inte de kvar på något sätt hos dig?
Nej, det gör de inte. Jag måste väl vara ärlig och säga att jag lämnade Islanders ganska tvärt efter att jag åkte hem. Jag vet inte. Jag följde väl såklart vissa av mina lagkompisar som jag hade spelat med några säsonger efter och sådär. Men det är inte så att jag sitter med någon Islanders-flagga klockan 3 på natten och hejar på dem. Nej. Efter det ska jag erkänna.
Det finns ju någon svensk, nu minns jag tyvärr inte på rak arm vad han heter, som håller på Nashville Predators så jävla hårt. Jag tror han är uppe i ett par 100 matcher i rad som man har sett.
Ja.
Ja, jag vet inte. Hade jag varit multimiljonär så hade man nästan velat skänka honom en peng så att hans liv förenklas så att man kan fortsätta den här sjuka streaken och gå upp klockan 03 liksom.
Mm.
Tisdag, torsdag, fredag. Sånt är så jävla häftigt. Att följa ett jävla hockeylag här på hemmaplan är ju en barnlek i jämförelse.
Ja, det... vi ger den gubben lite cred här nu, det gör vi.
Jag såg att det snackas om två NHL-matcher i år vid Tahoe-sjön, tror man säger, i Sierra Nevada. Då ska inte de matcherna spelas på själva sjön, utan det verkar vara på en golfbana precis intill. Vad tycker du om såna här jippon, om man säger så?
Jag gillar ju dem. Alltså, jag tycker att de är häftiga när det är liksom... Ja, men en sån där happening på år. Jag fick ju spela två utematcher hemma i Sverige. Det tyckte jag var askul. Nu var ju inte förutsättningarna de bästa kanske. Jag spelade i regn båda gångerna. Men bara hypen runt det. Och att det bryter av en säsong med någonting annat. Jag gillar det. Jag är för det.
Kan du inte dra snabbt om de matcherna? Hur det var?
Ja, första var ju med Linköping när vi mötte HV på Elmia-fältet.
Yes.
Det var ju perfekt. Vi åkte dit dagen innan, gjorde vi faktiskt, för att det var en tidigare match. Och så tränade vi, det var strålande sol och det var helt fantastiskt. Sen matchdag, då regnade det lite faktiskt, snöblandat tror jag. Men det var ju häftigt för att det var ju folk, ja vad kan det ha varit? Kan det ha varit en 20 000 pers där kanske? Men då var det även liksom folk hela vägen ner till Kinnarp. Så från Kinnarp så tog man bytte om och så tog man en buss upp då till Elmia-fältet som kanske tog en 5-10 ja. Minuter med folket runt om. Och de hade ju gjort ett sjukt schysst arrangemang med raketer och hela... Det var väl egentligen bara vädret som var lite sisådär, om man säger så. Men själva upplevelsen var ju ascool. Mm. Sen gjorde vi en liknande sak med Frölunda mot Skellefteå 2014, tror jag, kanske.
Mm. Mm.
Då spelade vi på Gamla Ullevi och tanken var ju helt eminent, tycker jag. Alltså så som de ville ha det. Hade vädret varit där, då hade det varit en helt fantastisk kväll. Men det som hände var ju att det ösregnade. Jag tror att vi var alltså en millimeter från att avbryta den matchen och skita i det. Men vi valde att spela, men det var ju egentligen bara bökigt. Men skithäftigt har det gjort samtidigt. Det var ju samma sak där. Dagen innan fick vi träna med sol och allt vad det innebar. Så man gick ju och la sig som ett barn på julafton. Och det var synd att det blev så där med vädret. Men tanken var förbannat god alltså.
Men det här att ha lite svenska matcher med lite sån där Winter Classic-vibb.
Mm.
Det är du ändå för,
ja,
låter det som.
Ja, det är jag. Och jag tycker att det ska finnas en sån. Minst en. Det får inte bli för mycket heller. Så jag ska inte säga minst en. Utan jag stannar vid en sån per säsong gör att det äggar lite extra faktiskt.
Ja, fan, jag måste säga, jag tyckte det var synd just med den här Tahoe-sjön-matchen som det då surras om. Det hade ju varit så jävla coolt om de verkligen spelade på sjön.
Ja, faktiskt. Nu när du sa det och berättade för mig om det här, då fick jag ju tanken direkt att typ de spelar liksom vid sjöns kant liksom, och så var publik ungefär runt sjön och sådär. Och så ser man ju sol såklart och blå himmel och allting.
Nej,
det hade varit ashäftigt. Ja.
Berg i bakgrunden.
Ja, exakt. Ska vi skicka en insändare till NHL? Önskar det. Ja.
Ja, men precis. Ja, men sånt är ju alltså det där.
We are two guys from let go of the board. We have a suggestion.
Dags för veckans Figge avslöjar, och jag tänkte vi skulle följa upp det vi pratade om lite tidigare med tunga förluster och sådär. Vilken är den mest smärtsamma torsken du själv varit med om?
Kul att prata lite roliga minnen så här.
Exakt.
Nej,
vi blandar och ger. Ja,
nej, men JVM-finalen på övertid såklart. Det var inte så tungt att jag kanske blev ledsen, men förbannad blev jag. Men jag håller den ändå inte högst. Alltså jag tycker, som jag var inne på innan, just det här med att förlora sista matchen för säsongen, det är någonting hemskt. Jag vet att vi hade en med Frölunda när vi förlorade en semifinal mot Brynäs i match 7 på hemmaplan, när vi kände att vi ändå hade ett lag som kunde gå hela vägen, och så just att det skiter sig på hemmaplan. Men där var det mycket att vi var ju ett gäng som hade hängt upp ett par år då. Det var jag, Henrik Tömmernäs, Johan Sundström. Jag kommer bara ihåg efter matchen hur vi satt i omklädningsrummet. Vi var ju ett gäng som skulle lämna då. Och så sitter man där och tar sin liksom avslutningsöl där ihop. Och det är egentligen bara tyst och tomt. Och man liksom berättar att det där äventyret var slut. Och att man skulle vidare någonstans till någon annan stad. Och då blir man ju lite snyftig i omklädningsrummet. Tillsammans med den tomma känslan, självklart, av själva hockeyförlusten också. Men just det där att vi var ett gäng som hade hängt ihop ganska länge och vunnit SM-guld säsongen innan ihop och sådär, att vi skulle splittras. Så den ligger mest färskt i minnet. Och det är som sagt, det är väl kanske min separationsångest och min, den där fina känslosidan som väljer just den matchen. På din fråga.
Det måste vara så jävla vidrigt att sitta där och man har torskat, man har kanske lite separationsångest gentemot, ja, med kompisar, och så hör man ett annat lag längre bort i korridoren liksom vara klart för, ja, i det här fallet då SM-final.
Ja, nej, det är en hemsk känsla. Det är fy fan alltså. Jag kommer på apropå det här med, jag har haft med mig den här det är någonting som sagt med sista, jag vet att när jag spelade pojkhock i Hammarby, så vet jag, apropå separationsångest, så hade vi väl torska sista matchen, hej, säsongen var slut. Så kom vi tillbaka då efter sommaren, och så hade jag en polare då som hette Ilka Ittamä.
Bra namn.
Som jag hade spelat, ja verkligen, som jag hade spelat med länge. Nej, han kom inte tillbaka. Han slutade spela hockey för han skulle börja med radiostyrda bilar tydligen. Då var jag så jävla ledsen. Men då var jag ju så där liksom extremt ledsen då, för att laget hade splittrats och han hade valt att satsa på sina radiostyrda bilar. Så att den ligger kvar, den ligger latent, den ligger kvar sedan barnsben alltså.
Men du, varför följde du inte efter Ilka i den karriärssvängningen?
I den satsningen, ja, jag vet inte. Jag nej, fan, jag kanske skulle gjort det alltså, med facit i hand.
Robin Pigren, proffs på radiostyrda bilar. Det, ja, jag alltså, vet inte, det har,
ja, men man har ju alltid, man har ju alltid hockeyspelare. Så här, jag valde mellan hockey och fotboll när jag var lovande i fotbollen. Tänk om man skulle kört det. Jag valde mellan hockey och radiostyrda bilar, va, men...
Jävlar alltså, ja. Ja, men det är inte för sent än.
Nej.
Vi får se. vi får se vad som händer säsongen 2022 helt enkelt. Exakt. Han är den blott andra svensken någonsin att gå som nummer ett i NHL-draften. Och endast en enda back har gjort fler poäng i världens bästa hockeyliga innan sin 20-årsdag. Det är med en historisk talang som Buffalo Sabres nu ser honom som en blivande franchise player. Varmt välkommen till podden, Rasmus Dahlin.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Sitter i karantän i Buffalo nu. Kom för 2 dagar sedan. Så det blir väl mycket tv-tittande och gymträning i garaget. Det är väl det jag håller på med på dagarna.
Gymträning i garaget låter riktigt old school, måste jag säga.
Ja, lite rysskänsla på det faktiskt. Jag har väl några hantlar och sånt där nere som... jag kör på, nej, det funkar bra faktiskt.
De har kört in några sådana här timmerstockar och sådana grejer du står i luften.
Ja, exakt, sån extrem, ja. Nej, jag kör på med det nya.
Som sagt, när vi spelar in det här så sitter ju du fortfarande i karantän. Är det något du trivs med? Man kan ha det lite mysigt och så där hemma, eller vill du bara ut?
Det är väl mysigt de 2 första dagarna när man inte har några tider att passa. Men sen så blir det rätt segt alltså. Fan, det var länge sedan man var i KeyBank Center, så dit vill man väldigt gärna nu och börja åka skridskor här i USA.
Ja, du har inte spelat en enda riktig match sedan i våras. Hur har det här varit?
Ja, det har varit väldigt speciellt. Men jag tror det har varit, jag har sett det väldigt positivt. Jag är fortfarande en ung kille som har missat väldigt mycket fysträning på grund av att jag åkt på alla landslagsuppehåll och åkt på landslag och varit med i olika landslag. Så jag har aldrig riktigt haft tid på sommaren att bygga upp min kropp. Så det har varit en enorm möjlighet för mig att lägga på mig några extra kilon. Och sen även liksom få tid att hänga med min familj. Och jag flyttade ju till Göteborg från Lidköping när jag var ung. Och sen till Buffalo lite senare. Så jag har inte haft tid att ta ikapp med min familj. Så det här har varit... Det har varit ett grymt uppehåll, men även väldigt tråkigt.
Ja, men det låter ändå. Så har du kunnat nyttja det på rätt bra sätt då?
Ja, verkligen. Jag valde att se det på det positiva. Då är det lättare.
Hur mycket muskler har du kunnat lägga på dig efter förra NHL-säsongen?
Ja, men det är väl några kilo. Men framförallt så har jag känner mig starkare. Mer power i kroppen och förhoppningsvis kunna flytta på några spelare nästa säsong.
Serien ströps ju där i våras. Montreal gick till slutspel, ett lag. Ni låg strax efter, men dessutom hade kvar att möta, och en del menar ju att det blev lite orättvist. Hur ser du på den lösningen så här efterhand?
Jag köper det. Vad ska de göra liksom? De gjorde det som funkade då. För oss såklart, det var ju jättesurt. Vi hade några matcher mindre spelare som sagt. Så just där och då förstod jag inte varför, men nu med lite avstånd så gjorde de helt rätt, och de lyckades väldigt bra med bubblan, så det var bra gjort av dem.
Hur är känslan annars inför den här nya NHL-säsongen som kommer nu?
Jag och mina lagkompisar är supertaggade. Vi har inte varit på is som du sa förut. Så vi får ju se vad som händer när det startar och när allting drar igång. Men här i Buffalo börjar mer och mer dyka upp i stan, och det verkar som att det börjar närma sig i alla fall.
Sabres har ju inte nått slutspel på 9 år är det väl nu. Hur ser du på era framtidsutsikter?
Oj, vi har ju ett jättespännande lag i år. Vi har ju fått in några starka pjäser. Hall och Stahl och Eakin och ett antal till. Så...
Dags nu kanske?
Ja, verkligen. Det känns verkligen så. Vi som har spelat i laget, det är mitt tredje år, vi har ju blivit bättre och bättre varje år, men nu med att få till lite extra starka spelare kommer bli väldigt spännande. Men man vågar inte säga för mycket, men målet är ju såklart att ta sig till slutspel och förhoppningsvis vinna slutspelet.
Ja, man ska ha högt satta mål, det är rätt.
Så är det.
Du nämnde bland annat att ni har fått in där Taylor Hall. Hur ska det bli att få in en sån ändå? Superstjärna får man väl säga i laget.
Ja, det är verkligen en superstjärna. Jättespännande tycker jag. Han kan ju bidra med utanför och på isen. Vi alla vet ju hur han är på isen, men det är ändå gött. Vi är ett hyfsat ungt lag, som du sa det. Så han kommer bli jättebra extra in i omklädningsrummet. Sen även Stahl har varit med och vunnit Stanley Cup. Så vårt lagbygge ser väldigt bra ut, och det kommer bli grymt spännande. Jag hoppas på att det går susen för alla som kommer.
Naturligtvis vill du att ni ska gå så bra som möjligt, men vilka ser du som favoriter den kommande NHL-säsongen?
Men det är väl de som har varit i toppen nu de senaste åren. Tampa som vann, Dallas, Boston, Vegas. Ja, det finns ju en jäkla massa. Men de är fortfarande starka, de tappar inte. Och sen såklart, vi ska ju vara där i toppen någonstans. Det är ju alltid målet.
På vilket sätt vill du själv ta steg det kommande året? Vi var inne lite på muskler och sådär. Men finns det något annat du vill utveckla och bli bättre på?
Ja, men det är väl helheten liksom. Jag vill bli en back som min tränare kan lita på varje byten. Och jag kan ta bort spelare, jag kan göra de här mogna valen som tränarna gillar. Ja, men sen, det är väl ta nästa steg och kunna spela mer minuter och vara en mer pålitlig spelare.
Jag var inne på det lite här innan, att det finns bara en annan back i NHLs historien, Phil Housley, som gjort fler poäng än du innan sin 20-årsdag. Och du har ju noterat lite sådana här vad man nu vill kalla det, rekord och sådär redan under din karriär. Hur tänker du kring sånt där som gärna medierna tar upp? Är sånt viktigt, eller puttar du det bara åt sidan?
Ja, men det är väl såklart, under tiden så tänker man inte på det, för man har ingen aning om vilka som har gjort poäng och inte. Det känns som ligan är, ja, den är ju 100 år liksom. Alltså, man har ingen koll, men när det väl dyker upp så klart det är jätteroligt och man blir jättestolt. Men ja, som du sa, det är väl ingenting man har koll på i så.
Men just det där att, som du nämnde, att NHL har funnits så sjukt länge, är det inte svindlande nästan att få det framför sig vilket avtryck du redan har satt?
Jo, men det är väl jätteroligt så. Men jag vet inte, man vill väl nå dem lite liksom. Man vill ju sträva högre, så kan man säga. Man vill ju göra avtryck mot de allra bästa i ligan. Det kanske var bra det, men långt ifrån bäst just nu. Så nej, men man får jobba på.
Ja, det är i alla fall ingen som kan klandra dig för att inte ha höga målsättningar.
Nej. Det är väl det man ska ha. Åh,
oh, fan, det är rätt. Men du har gjort dig känd bland annat då för de här highlightsen du bjudit på, lite speciella mål och soloräder och sånt där. Finns det några speciella sådana som du kan kolla någon extra gång och sådär, eller som du är extra nöjd över?
Ja, men det är väl alltid den som dyker upp, som man mot Skellefteå där i slutspelet. Det kommer nog vara det häftigaste målet. Det var ju så liksom, jag var så ung och kom upp i mitt favoritlag sen jag var liten. Fullt Skandinavium kokande liksom. Mina bästa polare var i arenan. Drog av sig, var det den här matchen de drog av sig tröjorna och hade målat Dalin på magarna?
Ja, det var det nog. Jag tror det. Ja, just
ja,
det.
Så liksom, det var alltid ett som, ja, det är nog oslagbart.
Har du något sådant där, vad ska man säga, welcome to the NHL tillfälle när det liksom kommit upp för dig att shit, nu är det här verkligen på riktigt liksom?
Ja, men jag kommer ihåg det här, någon träningsmatch innan min första match i NHL. Då tog jag burskydd bakom kassen och skulle åka upp med den. Och så kommer bara Matthews och lyfter klubban på mig, vänder och hänger den. Så det var ju en liten indianare då liksom, så här, shit, nu får jag steppa upp liksom.
Ja, ja. Vem tycker du är tuffast att möta i NHL?
Oj, ni är så himla många. Jag skulle nog säga McKinnon. Han är så jäkla explosiv och man vet liksom inte riktigt vad han ska göra där ute, så jag ska säga honom.
Du går in nu på sista året på ditt rookie-kontrakt här, Rasmus. Hur tänker du kring det?
Ja, det är såklart. Det är väl känt att sista året så måste man göra ett bra år liksom. Alltså, jag är jättetaggad. Jag tror det kommer gå skitbra. Vi har ju, som vi sa, ett helt nytt lag, och om laget går bra då går det bara för alla liksom.
Tänker du något egoistiskt i stil med att nu måste jag jävlar mig leverera för att få det där superkontraktet liksom?
Ja, men det är väl som jag sa liksom. Går laget bra, då rullar det på automatiskt. Så det är väl där man får börja, tror jag. Ska man börja tänka på sig själv från början, då är det lätt att det blir fel.
Jag snackade med John Klingberg för en vecka sedan, och han har ju 2 år kvar på sitt kontrakt. Men han sa redan att han hade börjat tänka lite grann ändå kring liksom lön, år och sånt på sitt nästa avtal, men... Du är inte riktigt där alls, eller?
Nej, men jag är väl lite ung fortfarande, så jag tänker väl lite på pengarna. Jag är väl mer i fas att jag vill bli bäst i slutändan. Så jag har väl inte de utgifterna som han har, eller han har väl något fint hus och sådär. Så jag har ju min lägenhet, så jag behöver inte de pengarna just nu.
Jag vet att du tidigare var sambo där med Casey Mittelstadt. Hur ser er samborelation ut idag?
Ja, men den är, vi är inne på vårt tredje år. Det är väl dags att ta tag i kragen och kunna leva själva. Slänga ut den här golfsimulatorn vi har i vardagsrummet. Vi får sluta med ungkarlslivet nu. Vi får växa upp.
Okej. Okay. Ja, du kikar på att skaffa något eget, eller?
Ja, vi får komma fram till någonting. Både jag och han har ju skaffat oss en flickvän. Så ja, någon av oss får hitta något nytt och någon av oss får stanna här.
Är det en svensk eller amerikansk tjej du har skaffat?
En svensk.
Okej. Okay. Kommer hon flytta med dig till Buffalo?
Nej, vi är fortfarande unga, så vi väntar på det.
Tillbaka där lite bara till din situation där. Ni har fått en ny GM i Kevin Adams. Tänker du att det påverkar din sits något?
Nej, men det tror jag inte. Han har ju varit i föreningen väldigt länge. Han verkar Jag har bara hört gott om honom. Jag känner honom lite. Så både jag vet vem han är och han vet vem jag är. Så det tror jag, jag tror inte jag kommer göra skillnad. Vi har ju samma tränare och allting. Men man vet ju aldrig. Kanske blir tradad. Ingen aning.
Vilka, om du nu mot all tänkbar förmodan skulle bli tradad. Vilka, om man säger det så, vilka bortaresor tycker du är roligast att göra i NHL? Alltså var tycker man det är kul att hamna?
Roligaste bortamatcherna, det är väl, ja, Vegas är inte tråkigt. New York, de varma länderna, liksom LA och alla de coola städerna. Toronto är också roligt. Men det finns en jäkla massa bra städer man kan åka till.
Det måste vara frustrerande att komma till Vegas i och med att du inte är 21 än.
Ja, det brukar ju vara så. Lite roligt faktiskt. Jag är inte 21 än, så när polarna drar in på kasinot och har det kul med varandra så får jag sitta utanför och vänta liksom. Så det ser ut.
Ja, det är nog fint att du lyfter det som en bra bortaresa måste jag säga.
Ja, men jag kan ju roa mig med, ja, jag kan gå till arcade automater eller jag kan ju liksom, nej, det är varmt och skönt där.
Vilka spelare hänger du annars mest med utanför isen?
Jäkla massa faktiskt. Med svenskarna såklart. Jocke Harju, han är ju bara ett år äldre än mig. Ja, här jag bor ju i stort sett, ska jag säga, 75% av laget. Så vi alla hänger med varandra. Men svenskarna framförallt.
Du går in på din tredje säsong här nu då som NHL-stjärna, om man vill slänga sig med det uttrycket. Vad har du unnat dig för kul saker?
Ja, men jag har köpt mig en bil. Har en båt i Göteborg. Det är väl de roligaste grejerna, tror jag.
Ändå ganska sansat måste jag säga. Du verkar kunna ha fötterna kvar på jorden vad gäller fans och grejer i alla fall.
Ja, nej, men jag är väl inte så så klart. Jag gillar sportbilar och sådär. Men har väl inte tjänat ihop de pengarna än, så jag kan gotta mig riktigt. Jag får vänta med det.
Att du redan ändå tagit dig så här långt i karriären, Rasmus. Finns det någon enskild person du känner hjälpte extra att nå hit?
Det var en jäkla massa skulle jag vilja säga. När jag kom hit så hjälpte mig Zach Bogosian. Han har ändå varit en stor del. Han har hjälpt mig mycket när jag kom över hit. Vart i ligan länge. Sen pappa såklart. Men det är väl så, vi hjälper varandra. Vi svenskarna som jag tränar med hemma i Göteborg snackar mycket på somrarna innan man åker över och sådär. Det är väl, nämner jag någon så glömmer någon liksom. Så.
Hur har det funkat tycker du att träna hemma med de andra NHL-svenskarna i Göteborg i sommar?
Ja, det har varit jätteroligt.
Eller i sommar, det har ju för fasen varit höst också hela köret.
Ja. Det har varit grymt. Vi hade en liten grupp där på 8 pers ungefär, så vi slutade nästan varje träning med smålagsspel, bästa 7, Stanley Cup, så äldre mot yngre, så det har blivit en jäkla massa roliga historier man har med sig, både glada och arga miner.
Vem har kortast stubin i det äldre gardet då?
Kortast stubin? Nej, men någon som alltid heter väl Klingberg. Han gillar när det blir intensivt och han gillar att tävla, så han ligger högst upp.
Slår det dig någonsin när du är på hemmaplan så pass mycket som du varit nu att utan hockeyn så hade du kanske kunnat liksom jobba som snickare hemma i Linköping? Inget ont om det alls, men nu är du liksom en superstjärna i USA.
Jo, men verkligen. När man har hängt där så länge då följer jag efter mina föräldrars liv och jag anpassar mig för dem och sådär liksom. Jag är inte så att jag inte har någon koll på hur det funkar liksom. Men det är väl liksom, man får nypa sig i armen och vara väldigt stolt över att man har tagit sig dit man har varit när man har fått reflektera under den här långa tiden.
Finns det några, under de här 2 åren i NHL, finns det några kul anekdoter man kan plocka fram? Något så här speciellt, något prank eller något i den stilen som hänt på insidan?
Ja, men en som ploppar upp direkt, det är väl mitt första år när man var rookie. Då var det en roadtrip på, vad kan det ha varit, 7 dagar. Jag var tvungen att gå med rosa kostymskor varenda dag hela tiden. Så det är väl, sen så finns det säkert massa grejer.
Men rosa kostymskor var inte riktigt din grej eller?
Nej, men det är inte så roligt när man går på stan och ska shoppa och sådär. Och de kollar snett på en liksom.
Ja, jag förstår. Det verkar klarat, dig helskinnat från den upplevelsen i alla fall.
Ja, jo, absolut.
Rasmus Dahlin, stort tack för att du var med i podden och lycka till med den kommande säsongen här med ditt Buffalo.
Tack så jättemycket. Kul att vara.
Det var allt för 14 avsnittet av Släpp sargen. Robin, nu bara vi dundrar på här fram genom vinter och vår. Det känns väl kul?
Jo, faktiskt. Det är på något sätt. Vi har ju en liten väg att vandra här nu genom januari månad. Sen släpper det ju. Sen börjar solen skina, slutspelstider, hela den biten. Så att vi går ju mot ljusare tider, va?
Absolut. Det finns ett sug efter mer på något sätt.
Mm, exakt.
Ni får jättegärna kontakta oss på sociala medier. Släpp sargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Hör av er om det är något.
Men inga hot.
Nej, inga hot. Åtminstone inte till mig.
Nej, jag tar dem.
Det är Figges grej. Nej då. Inga hot, men allt annat. Hör av er om det är något. Så hörs vi igen om en vecka. Kram på er så länge.
Morsning, korsning.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.